Juridisk publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Men nu tar redaktionen klivet ut i etern. En podcast där vi möter okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om. Det här är JP Möter.
Idag i JP Möter ska vi stifta bekantskap med Dennis Töllborg och de frågor som han brinner för. Dennis, du är känd för såväl den breda massan som den juridiska världen, för en okuvlig vilja och ett starkt engagemang för den okorrumperade sanningen. 78 tog du juristexamen och redan 79 började du en resa tillsammans med Torsten Leander, när ni lånta kostymer utmanade staten Sverige i Europadomstolen. En resa som först 18 år senare skulle leda till upprättelse nationellt. I den akademiska världen gjorde du tidigt ett namn med din bok Svartlistning 79. Men 86 breakade du stort då din avhandling Personalkontroll kom. I den använde du kritisk metod för att bryta ner personalkontrollkungörelsen från 69 och finner att bestämmelsen som syftar till att främja medborgerlig integritet är ett spel för gallerierna och brister i tillämpning. Redan 87 innehade du docentkompetens, men det skulle dröja till 89 innan du officiellt tilldelades din titel och blev docent i rättsvetenskap på juridiska institutionen i Lund. 96 blev du professor i rättsvetenskap på juridiska institutionen i Göteborg. Mellan 1980 och 2006 var du en aktiv del i att bygga upp institutionen och gjorde dig känd som en stark kraft med ett stort engagemang. Länge gick den under namnet rättsvetenskapliga, och det var först i mitten av 90-talet som har tilläts disputera för juris doktorsexamen, även i Göteborg. 2006 lämnade du dock för en tjänst på Göteborg Research Institute, som är Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning. Bakgrunden var en konflikt kring institutionens beslut att sälja professorstitel. De senaste åren har du granskat polisens internutredningar. Du har mynnat ut i tre verk där du tar ett samlat grepp och illojal maktanvändning. En man i grön hatt, uppdraget och älskar din navel. Och helt nyligen skickade du in och tog tillbaka en ansökan om att bli justitieråd i högsta domstolen. Allt inom loppet av en vecka. Förhoppningsvis ska vi hinna beröra det mesta av detta under vårt samtal. Känner du att det är en bra sammanfattning om milstolparna i din juridiska gärning, Dennis?
Ja, det är helt okej.
Vi börjar med ett mycket aktuellt verk. Älskar din navel, som Sebastian precis nämnde, ligger i linje med de frågor som du har gjort dig känd för att bedriva. Det handlar om lojalitet med världen snarare än person, den hederliga tjänstemannen och hur makten ska förvaltas för att bli legitim och kunna kontrolleras. Din tes är här att korruption paradoxalt nog blev vad som förhindrade arbetet, och du är tydlig med att Sverige på intet sätt är förskonat från korruption. Skulle du vilja berätta vad du lägger i ordet i lojal maktanvändning?
Alltså, bakgrunden till det är egentligen att när jag började läsa juridik nere i Lund så hade vi redan på första terminen hade vi ett ämne som heter rättshistoria. Och det var i och för sig rätt kul, tyckte jag. Vi hade till och med latin och sån skit som vi var tvungna att lära oss och sånt. Men då hade vi en professor där som heter Göran Inger. Och då fick vi skriva en uppsats, det gick i det arbetet. Då gav han mig uppgift att skriva en detournement de pouvoir, hur man nu säger det på korrekt franska, illojal maktanvändning. Och sen dess har jag alltid varit jävligt intresserad av det. Och i och med att jag är ju är så pass gammal nu och varit med så pass mycket och känner så jädra många, så blev det rätt självklart rätt tidigt i den här polisutredningen att titta på illojal maktanvändning överhuvudtaget. För internutredningsverksamheten när det gäller polisen, den handlar ju egentligen om när polisen har använt sig av sin makt på ett sätt som de inte har tilldelats makt att utöva på. De tar i för mycket eller de fuskar någonting. Och det slog mig ju rätt tidigt då att alltså, polisen utövar makt illojalt och gör på ett felaktigt sätt. Men det är ju inte bara dem. Utan det gör ju försäkringskassa och universitet och alla myndigheter utövar på något sätt makt på ett sätt som inte är överensstämmer med deras uppdrag. Och då gäller det att sätta det i en kontext. Och då, det sa jag redan från början när jag fick det här uppdraget. Det var ju polisen som frågade mig om jag inte kunde göra den här grejen. Och då sa jag att jag tänkte ta hela armen nu. Alltså, han har gett mig fingret så nu kör jag. Och det var de jättepositiva till. Det var rätt roligt för att det var ju Claes Friberg som numera är länspolismästare. Han kommer tillbaka hit till Göteborg. Och han frågade mig då, orkar du nu stå upp när det börjar blåsa? Och jag stod ju upp, men de följde som käglor, alltså hela jävla gänget liksom. Och varför gjorde de det då? Jag tycker jättebra om Claes, han är en riktigt bra snut. Nej, men bara för att i annat fall var de döda i sin karriär. Jag får varje dag nu mejl från min sekreterare, den här polisen. Som är ute i kylan och som vek ner sig, gick med fel allianser sen och nu är död i sin karriär. Illegal maktanvändning, det förekommer i de allra flesta länder, men i Sverige har vi inte det som ett brott, men det har man i de flesta andra länder. Och istället har vi ju, när vi har korruptionsbegreppet i Sverige, då är Sverige hamnar så jävla högt på listan. Bara för vi har ju det snävaste korruptionsbegreppet i hela världen alltså. Så att det betraktas ju inte som korruption, det som betraktas, som vi betraktas som korruption i andra länder betraktar vi inte som korruption i vårt eget. Och då hamnar vi jävligt bra på sådana här listor som, och det här fjolligheterna med World Justice Project och sådana grejer. Det är jag blir inbjuden hela tiden. Till skillnad från de här andra potentaterna så blir jag inbjuden dit. Då får man åka dit ner och så får man träffa alla de här fina potentaterna, Desmond Tutu och bla 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 och Madeleine Albright och alla dem. Och så bor man i 3,500 kronors enkelrum och dricker cocktails dagarna i ända och pratar om hur jävla duktiga vi är. Vi 500 viktigaste ledare i hela världen. Och sen så gör man sådana här undersökningar som visar att länder som Sverige toppar då. Vilket vi vet inte är sant. Alltså.
Ja, vi kan säga att Transparency International som är en NGO, alltså en non-governmental organization. De offentliggör varje år ett Corruption Perception Index och där placeras i Sverige som 4. Definitionen enligt Transparency International av korruption det är the misuse of public power for private benefit. Vilket kanske är en ganska en lite mer extensiv definition.
Lite mer
extensiv.
Jag tillämpar det var den i Sverige om man omvandlar den till svensk lag. Jag menar, jag försöker göra det i. Den är ju rätt konkret, jag älskar din av med konkreta lagförslag till och med och sånt. Ja, då är det många som skulle bli jävligt oroliga i det här landet. Alltså. Så därför så läser de den helst inte. De läser ju, alltså snor de lite lagom sådär liksom. Va? Men Sverige har ju blivit ett pratland. Allting är bara kommunikationsdirektörer och... Och prata. Och där är ju juridiken lite tragisk då eftersom... alltså jag menar ju, har alltid menat att vi utbildar inga sociologer eller statsvetare och sånt. Utan vi utbildar skarpladdade vapen. Ni som själv läser juridik nu, ni kommer att gå ut och ni ska alltså få makt att bestämma över andra människors liv på ett sätt som kan vara helt förändra hela deras liv och deras närmaste allt möjligt sånt. Så det är ingen jävla lek då, utan då måste ni vara noga och ta ett ansvar. Nu är det inte så längre. Nu har vi alltså det här med HD som ni frågar. Alltså, så sent som idag, nu åker ju Stefan ner som har fått sitt jobb då till Australien. Och är så fruktansvärt jävla omdömeslös. Han sitter här på sin semester, får den lite sponsrad av svenska ambassaden och pratar om Julian Assange och den svenska rättsstaten. Det blir ju ett ramaskri över hela världen naturligtvis.
Hur kan man vara så... Stefan Lindskog.
Stefan Lindskog, ja. Hur kan man vara så omdömeslös? Hur kan man vara så omdömeslös? Och så hamnar man i högsta domstolen. På den tiden när Stefan blev domare i högsta domstolen, han var ju också i Göteborg för övrigt. Och när han blev domare, då var det ju på det sättet att att då blev man ju domare för det ringde på min telefon. Och så sa du, ringde Bea eller Gunnar och så, tjena Dennis, vill du inte bli domare i högsta domstolen? Och det var inte sökbart och det kunde inte överklagas, ingen hade nomineringsrätt. Nu har vi ju fått det ändrat sedan ett par tre år tillbaka. Men vi skiljer oss från alla andra länder, inte från Mugabe, Mozambik.
Vi går in lite grann på det sen och tillsättningen av domartjänster och också ansvarstagandet hos liksom den enskilda juristen. Men om vi går tillbaka lite grann mot det här med illojal maktanvändning så låter det som att, och du trycker även på det, jag älskar din avel, att Sverige är ett ganska fragmentiserat eller fragmentariserat land. I inledningen till Älskar din avel så beskriver du hur du går förbi ett träd i Hongkong och det ger en ganska målande bild då över Sverige. Trädet blommar vackert till det yttre, men om man kommer närmare ser man att stammen består av bark och saknar kärna. Och sådana uttryck som ingen kärna och en rutten korg återkommer när du beskriver den svenska maktanvändningen. Skulle du vilja ge några konkreta exempel på hur du har sett det här yttra sig, liksom det här ruttna systemet?
Ja, jag kan väl ge alldeles för många, men jag ska försöka ge ett rätt konkret. När korruptionsskandalen i Göteborg började skrapas lite på i det här programmet Granskning. Ja, det blev lite det. De gjorde ju bara en liten ytskrap. Så ledde det fram till att Gunnar Andersson, dåvarande stadsjuristen i Göteborg, fick gå till slut efter en konflikt mellan potentaterna i Göteborgs kommun. Så han gick då, och så skulle tjänsten som ny stadsjurist utlysas. Då sökte jag naturligtvis den tjänsten då, i akt och mening att fortsätta det uppdrag som Gunnar hade påbörjat. Jag hade tänkt att återanställa honom, det första jag gör i sådana fall. Och jag vet ju rätt mycket om hur korruptionen ser ut i Göteborg, även i detalj. Då beslöt man rätt snabbt att jag inte skulle få tjänsten. Och motiveringen var att jag förstår inte hur en kommun fungerar. Och det är nog sant att jag förstår nog inte riktigt hur Göteborgs kommun fungerar. Men jag vet hur den ska fungera. Och det är deras problem. Och då har vi alltså, så här, jag känner ju flera av de här. Alltså, då blir det, i Sverige så blir det så fragmentiserat. Så man talar om, ja, den polisen har gjort något fel. Den kommunanställda gjort något fel. Den stat, det handlar om enstaka rötägg. Men det är inte rötägg. Det är oftast rätt schyssta personer som bara gör vad de tror förväntas utav dem att göra. Och då talar man istället i resten av världen, så talar man inte om ruttna ägg och så vidare. Man talar om a rotten basket. Alltså en rutten korg eller något liknande. Och det är det vi måste inse, att det är strukturer som gör de här människorna till vad de en gång blir. Och det såg man rätt tydligt i det där granskningsprogrammet, ifall någon av lyssnarna kommer ihåg det. Så åkte Janne Josefsson och de ut till en av de här killarna som hade varit med och varit ner och badat i Medelhavet och sånt då. Och han släppte in dem och satt vid köksbordet. Och så ställer Janne frågan till honom, hur tänker du när du gör det? Och det är först i det ögonblicket, det ser man hans ögon, som man fattar. Nej jävla, så kan man ju naturligtvis inte göra. Men under perioden så insåg han inte att det var någonting fel, för så gjorde alla, va? Och det kallas i Sverige för pragmatik eller social kompetens eller någonting. Och en del av detta är bra. Till exempel när det gäller Göteborgskorruptionen. Alltså det är inte så att man tänker korruptionen är entydigt negativ. De som cut some corners. De som, alltså det, saker och ting blir gjorda, va? Vi kan se det i Göteborg, vi som är göteborgare kan ju se att till exempel Norra Älvstranden är ju ändå bebyggd, va? Vi fick ju ett nytt Gamla Ullevi. De är fan snabbare än en byggnadsnämnd när han sammanträder. Sen är det ju lite synd att man inte förstod att Göteborg är byggt på lera. Så att det skadar alla andra hus runt bakom och så vidare och sånt. Men Ullevi står ju där nu lik förbannat, va? Så det fanns en professor på juridiska institutionen en gång i tiden när jag var ung och vacker som sa att juridikens viktigaste uppgift var smörjan i maskineriet. Och alla höll med och tyckte att så ska det vara. Ja, det är jag jävligt tveksam till ifall Det är det vi egentligen ska vara, smörjade maskineriet. Men det är väl kanske så man uppfattar det i Sverige. Vi ska vara smörjade maskineriet. Och det är korruption.
Man ska göra någonting smidigare som i sig kanske man inte riktigt har tänkt igenom. Man
arbetar som corners, what the fuck. Ja. Är inte detta bra? Ungefär i Göteborg när de byggde ju Alfons Åbergs ett hus i Göteborg så med Alfons Åbergs figurer och sånt. Och det är ju skapat efter ett brev från Alfons Åbergs skaparen till Alfons Åberg som skrivit till Anneli Hultén, kan vi inte göra en sån här grej? Och sen så sätter man in sina barn, hon sätter in sina barn som vd och styrelseordförande i det här bolaget utan insyn. Då, va? Och så kommer det här går åt helvete i meningen att det blir inte finansierat. Och då kostar det i skattebetalarna 2 miljoner om året det här huset. Och det går, det bokförs inte på Alfons Åberg-kontot eller dumhetskontot, utan det bokförs på kontot barnomsorg i Göteborg. Och då när jag träffar folk, till exempel Annelies man och sådana grejer, jag säger, vad fan gör ni? Så här kan du inte göra, va? Och då säger han så här, men vad fan är det för fel på Alfons Åberg? Alltså, han förstår inte vad jag säger. Det är väl för fan inget fel på Alfons Åberg. Det är ju jättebra. Det är ju ganska processen. Alltså.
Det är på något sätt så att hela den svenska hegemonin, liksom, ja, diskursen, det är fel på. Mm. Och man kan inte riktigt klandra de här enskilda liksom, uttrycken för det här systemet.
Jag tror att man kan och ska klandra dem, för var och en bär ansvar för sina gärningar. Va? Mm. Men om man bara fokuserar på individen, då talar man helt plötsligt bara om enskilda rötägg och då får du ingen förändring i strukturen. Och vi har ett strukturellt problem i Sverige och i Göteborg som är väldigt förståeligt. Återigen, för att vända oss till Göteborg, så vad har Göteborgs korruptionen sin bakgrund i? Det kommer ju inte med Göran Johansson eller någonting sånt där. Det har funnits långt tidigare för de som är så pass gamla. Där hade vi kapten Hans Hansson och sånt. Och det kom ju ursprungligen i att Göteborg var en handelsstad. Och i den här handelsstaden så hade vi mycket folk som kom från England och andra länder som var rika. De tog hand om den här staden och det var en donationsstad. Sahlgrenska sjukhuset, Chapmans, Dicksonska biblioteket, allt sånt kom de och byggde Göteborg, välfärdsstaden Göteborg, kan man säga någonting sånt där. Och det var ingen politik i det, utan det gick näringsliv och politiker och ihop som så här, tillsammans. Det här har sedan, och det är ju jättebra, oerhört viktigt, va? Men det här har till slut i andra och tredje generationen blivit så att när man anställer nya människor och så vidare och sånt då, så blir det, vilket också är ett mänskligt ord, då blir det ens dotter eller en son. Eller någon som man har gått på handelshögskolan ihop med och var polare med och så vidare och sånt. Och då börjar det vittra sönder. Och det kan vi ju se tydligt här nu, till exempel. Nu blir ju näringslivet så jävla förbannat, för att prata om mig själv igen. Alltså jag har ju blivit stoppad från pengar, forskningspengar och allt möjligt sånt. Sen släppte det i andra akten. Så jag har betytt över hela i Europarådet hur mycket som helst. Jag har suttit med underrättstjänster i Belgien, de förändrar hela sitt jävla system och sånt. Va? Så att det betyder ju för många mer än Leander. Och så blir jag stoppad från forskningsmedel på detta då. Va? Ingen gör någonting. Ingen gör någonting. Man måste välja sina strider och så vidare. Nu har det varit så i 11 år. Till slut är mina pengar slut. Jag skriver älskar din nave på mina och Marias sparpengar. Vi är inte rika och vi får aldrig något arv. Vi kommer från fattiga omständigheter. Va? Då, så söker jag pengar från Handelshögskolan. I akt och mening att kunna köpa mig en penna, en bok, när min dator rasar. Tacka ja till alla inbjudningar jag får över världen. För jag har ingen lust att ta ut våra sparpengar längre. Skickar in en vetenskaplig heder. Söker bara för att få pengar så jag kan köpa mig en bok. Dator eller vad det nu är för någonting. Ingen fräcka mobiltelefon och sånt. Utan bara vanlig enkel skit. Kunna svara ja på inbjudningar som jag får inte de får. Och så får jag nej. Då skickar jag in samma jävla ansökan sen till Söderberg som sitter på 3 miljarder. Va? Och där skickar jag in samma ansökan. Jag ändrar inte ett ord. Från dem får jag 400 000 spänn. Medan samtidigt andra ansökningar från juridiska institutioner. De får inte en spänn. Så till slut så är det på det sättet att den enskilt största forskningsfinansiären i Sverige säger, nu får det fan räcka. Så det är ju något positivt, men samtidigt är det ju något fullständigt sagolikt, fantastiskt, otroligt korkat. Att här sitter mina gamla studenter och bara för att jag stoppade deras försäljning av professorstitel så det ska komma tillbaka så ska de hämnas istället för att bara jobba.
Den här...
Det gör mig upprörd som ni märker då. Liksom, va? Och det tycker jag är ett friskhetsdrag hos mig och ett ruttenhetssyndrom hos dem. Och det tycker jag antagligen inte då.
Den här strukturen som du har beskrivit med vad som ofta kallas Göteborgsandan.
Mm.
Tror du att det blir värre eller bättre från nu? Vart pekar tangenten så att säga?
Jag vet inte. Det här med Söderberg skakade om något så fruktansvärt att jag har märkt. Så det kan ju hända att det går långt utöver de pengarna som de har givit att det får återverkningar nu när Inga-Britt Ahlenius kom ner, så det sista jag gjorde innan jag åkte ner till Australien då för att genomföra de här projekten, så kom ju en av Sveriges i särklass bästa domare alla kategorier, hon borde vara ordförande i högsta domstolen, inte Katarina Paulsson. En fruktansvärt bra domare. Hon kommer med den här sanslöst idiotiska domen som, där hon konstaterar att när man har tagit emot en muta om 50, i form av tegel till ett värde av 52 000 spänn någonting, i akt och mening, alla överens om det, för att kunna få uppdrag. Alltså, det var ingen tvist om det. Så är det inte ett grovt mutbrott, säger hon. Och dessutom så räknar hon bort momsen. Precis som mutor skulle vara momsbefriade för privatpersoner. Det är ju jättekonstigt, va? Hon skriver en jättekonstig dom. Och det är en kvinna som jag beundrar och en domare som jag beundrar. Så för mig är det helt knäpp. Och då säger, intervjuar ju media mig och säger, det här är ju alldeles, kom och hjälp mig. Vad som händer då? Och sen åker jag ner till Australien och översätter domen och de bara skakar på huvudet. De tror att jag ljuger. Alltså jag översätter domen och så vidare. Och så när jag kommer hem i januari, så, eller i slutet på december då, så får jag höra från en framstående Göteborgsadvokat att folk har pratat skit om mig något så fruktansvärt i juristsocieteten i Göteborg. Hur fan kan Dennis Töllborg gå ut och säga att det här är en dålig dom eller sånt? Okej? Okay? Jag ska bara berätta färdigt, för nu kommer den här grejen då. Sen blev Inga-Britt Ahlenius gästprofessor här under ett år nere på Handelshögskolan. Hon har sin installationsföreläsning. Jag går på den. Där sitter hela det här jävla kräm, lilla kräm Göteborgssocieteten som har pissat sönder Dennis Töllborg över hur i helvete kan han och vad dum i huvudet han är och sånt. Och så tar Inga-Britt Ahlenius spontant upp den här domen och säger, det är ju inte sant. Alltså hur kan man och så vidare. Och då sitter samma människor och nickar med. Då liksom, va? Så det här är dels ett tecken på att de saknar inre resning. Det räcker med att säga det. Men det kan också vara ett tecken på att enough är nog fan enough. Kanske räcker det nu. Kanske räcker det nu. Om man nu ska vara positiv. Nu är inte jag en positiv människa, utan jag menar att livet har lärt mig att allting alltid går åt helvete. Det är bara en tidsfråga. Men jag har gärna fel på den saken. Liksom. Men det är ert jobb. Man fixar det, inte mitt.
Vi ska ta den bollen. Jag är nyfiken på att höra vad du anser är skillnaden på det då snäva svenska korruptionsbegreppet och det mer vida illojal maktanvändning.
Nej, men alltså, det belyses ju rätt väl utav den här domen och så vidare. Som inte betraktades som grov korruption. Du ska ju veta det att en snabbköpskassörska som tar 50 kronor i kassan där det är avskedande skäl. Om man tar 200 kronor i sin tjänst då, va, så betraktas det som grov stöld. då kan man ju se hur liksom, ja men det är en annan sak. Jag brukar säga att de två vanligaste meningarna en svensk jurist uttalar under sin livstid, det ena är att det är en annan sak. Och det andra är skillnad mellan rätt och rättvisa. Och varje gång jag säger så och ni kommer att säga så, då, så vill vi distansera oss från det beslutet själva har tagit. För vi vet in i magen att det är fel. Då, svensk juridik är ju rätt unik. Det finns i Sverige, den finns inte i Finland, den finns inte i Norge. Finns lite grann i Danmark. Så att säga. Och den präglas utav den skandinaviska realismen. Och den skandinaviska realismens bärande idé är ju att endast det som finns i tid och rum är vetenskapligt bearbetbart. Det är en lång historia att berätta hur det här utvecklades fram in i juridiken med en jävla massa missförstånd och sånt. Men det betyder ju, för att konkretisera, att när jag växte upp och började forska och sånt då, så var en sådan fråga som har högsta domstolen dömt rätt axiomatiskt en icke-fråga. Och jag har ställt den frågan till högsta domstolsledamöter, för jag har ätit gåslever med de här pojkarna och flickorna då liksom. Och då har jag ställt den frågan, och de förstår inte vad jag menar. För det enda som finns, det är domstolens dom. Då får du ett värdelöst rättssystem, ett ansvarslöst rättssystem och så vidare. Och det är väldigt typiskt för Sverige, bara för att vi bryter ju ner allting i rekvisit. Sverige är ju det enda land som har ordet rättshaverist. Det är så oerhört belysande för Sverige att för 2-3 år veckor sedan så var Studio 1 i Kina. Det var partikongress i Kina. Och då var de där. Och inför folkkongressen då så kom det en massa människor som brukar komma i Kina då till folkkongressen. Och de har blivit utsatta för illojal maktanvändning, övergrepp, påstår de då liksom. Och de kommer dit. Dessa kallades hela programmet rakt igenom utav Studio 1 för rättssökande. I Sverige så skulle de kallas för rättshaverister. Tänk om hela deras inslag istället hade talat om kinesiska rättshaverister som åkte till Himmelska fridens torg. En sån jävla skillnad det blir. Här har vi blivit liksom, är vi väldigt fragmentariska. Och ni har ju lärt er det och lär er det. Alltså ni lär ju delvis juridik och sånt. Men framförallt så finns det ju en idé, en sån korkad idé om att okej, när man kan 1000 regler då är man ju kan. Då kan man liksom 5000 regler då är man licentiat. Och kan man 10000 regler ska man vara doktor. När man kan 100000 regler så är man professor. Det är ju inte juridik. Det är ju regelfetischism. Men det är vad ni tränas in i. Att ur en komplex helhet välja bort vissa saker. Och det blir ni svinbra på. Vi har världens bästa utbildning, påstår jag, i process of justification. Att motivera beslut som ni själva inte har dömt, själva inte tar ansvar. Några stolta kallar det till och med, säger till och med att det är lagen. Men det är varken lag eller domstol som dömer. Menar det är ju domare som dömer.
Lagen blir någon slags efterkonstruktion och något slags smörjmedel. Precis. För att samhället ska uppfattas som mer friktionsfritt och lättare
flyt. Nej, jag tror inte att alls detta är medvetet eller någon konspiration. Någonting. Men det är inte bara juristerna, hela den utbildningen går ut på det. Men det är inte bara juridiken har jag läst mig till nu. Jag har fått från psykiatrin, från Sten Levander har beskrivit hur det sker i svensk psykiatri som står rätt ensam också. Va? Vi har ju här i Göteborg har vi något fullständigt vidrigt som kommer om 50 eller 100 år att leda fram till nya sådana här skadeståndsprocesser där, som vi har haft nu med de här steriliseringsoffrat med sånt. Vi har ju Jökboet här i Göteborg. Har ni besvär med människor? Har ni besvär med besvärliga barn? Är era barn stökiga? Är de för intelligenta? Ge dem för fan amfetamin. Så blir de lugna och ordnade. Och han får massa priser och bygger ett stort monument över den här gubben som hela hans familj tjänar pengar på detta. När hans hela idé är att hur löser vi detta då? Jo, vi kemiskt lobotomerar barnen. När jag var ung då så gick det en film som handlade om detta. Och den heter Gökboet. Jag vet inte vem har sett den. Och där är det en revoltör. Och till slut blir det ordning och reda genom lobotomi där. Det är vad vi sysslar med nu här då. Det är ju sjukt. Det är klart att barnet som ropar att kejsaren har inga kläder är ju ett jävligt pinsamt och stökigt barn för sina föräldrar när de stod där och orsakade oro och besvär hos föräldrar. Men det var sant. Alltså sanningen är ju inte rolig, den är besvärlig. Och jag brukar säga som så här att när folk klagar på mig eller någonting sånt där, och när jag har juristutbildning och allt möjligt sånt, alltså, jag är inte någon jävla terapeut, va? Då får ni gå någon annanstans. Utan det är inte min uppgift att göra er lyckliga. Det får ni fixa på något annat sätt. Utan ni har valt en väg i ert liv som innefattar att ni ska bära ett tungt jävla ok. Och det ska ni göra med kvalitet.
Då återkommer mycket till det här att ta ansvar. Och det verkar som att ansvarsutkrävande är på något sätt andra delen av integritet. Och att liksom betrakta saker och ting holistiskt. Du sammankopplar just holism och integritet på ett ganska så intressant sätt, älskar din avel. Du spårar integritet tillbaka till det latinska begreppet som just betyder liksom helhet och förena hela bilden och få den klar för sig. Du skriver disintegration är dumhetens, ignoransens och korruptionens moder. Skulle du vilja utveckla lite grann hur ansvar och integritet och holism hänger samman?
Och disintegration, det som jag citerar, det är ju ett citat jag har dessutom från Oxford Dictionary. Ah. Så det är inte jag som är så brainy, utan det är den allmänna, alltså det är den vedertagna uppfattningen, men inte i vårat land. Inte i vårat land. Utan här är fragmentisering, så att säga, framgångsmåttet. Ja, jag skrev ju en lärobok som egentligen var skriven för min yngste grabb. När han skulle börja gymnasiet skulle han läsa ekonomisk linje. Och då fanns det ett antal läroböcker i gymnasiet. Det var kompisar till mig som hade skrivit dem. Och det var inget fel i de böckerna. Men de pratade bara om träd. Regler. Så man förstod inte. Fanns ingen förståelse. Och då ville jag att han skulle förstå poängen. Veta vad är grundbulten. Alltså kan man inte, fattar man inte vad som är den bärande idén bakom en lagstiftning. Till exempel medbestämmandelagen. Så är ju den bärande idén bakom medbestämmandelagen. Att man får för fan prata med folk. Som man arbetar ihop med innan man tar ett beslut. Medbestämmandelagens paragraf 11. Den är ju jätteenkel, den bärande idén, va? Så om man inte fattar det, då kan man inte heller juridik, då kan man bara regler, va? Då skrev jag den här jävla läroboken till honom tillsammans med en flaska whisky nere på en ö ensam i 10 dagar tog det faktiskt bara. Och det var jättebra att skriva den till honom. Och så, då ville jag sen, så ville en massa förlag ge ut det. Och då ville jag att den skulle heta Fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande. Och de var jättenöjda med boken. Och allting sånt där då, va? Den kom ju till och med ut som månpocket, sen är det inte jävla många gymnasieböcker som har gjort det. Men i vilket fall som helst vet jag att den heter Fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande. Och då sa de, du är fan inte klok alltså. Du förstår du väl att vi kan för fan, vi får inte sålt ett enda ex ut en bok. Som heter Fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot oss utgivare. Det här är vi på att köta om.
Alltså, vad är symboliken flera i det månader. Ja. Fullmakt återkallas?
Ja. Och då är symboliken i det. Nämligen som säger att det är en avtalsrättslig regel som ni säkert känner igen. Då. Det är att fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot oss utgivare. En skriftlig fullmakt tar man tillbaka. Ställningsfullmakt berövar den ställningen och så vidare. Och sånt då, va? Och den här regeln, den kommer ju ur ett värde. Och värdet är, har man nu någon gång ställt till med något? Har man ställt till med någonting utav elakhet eller utav slarv eller någonting? Ja, då får man för fan rätta till det. Ja, och det är krav som jag ställer på min omgivning, på mina barn, på min hustru, på alla utom mig själv. Alltså, nej men att alla gör fel. Alla kommer att göra fel. En del fel gör vi för att vi är slarviga. En del fel gör vi för att vi är lite elaka just då, va? Om man då rättar till det som man har ställt till med då, ja, då är det över. Men om man inte rättar till det så räknas det med ränta, din jävel. Och det är ett krav som man ska ställa på mig, på er och framförallt uppåt. Vi ska kräva nolltolerans uppåt och ha väldigt hög tolerans neråt. Det är också ett grundvärde i vårat rättssystem. Ingenting jag hittat på, proportionalitetsprincipen eller någonting. Jag är en produkt av de här principerna. Det som är rätt svar på tentan, det ska ta mig fan vara rätt svar i verkligheten också. Så när jag begär att få ut allmänna handlingar från Handelshögskolan, då, och jag har fortfarande inte fått det på 30 veckor, då har inte jag ett bekymmer, utan då har Handelshögskolan ett gigantiskt bekymmer alltså. Och jag kommer ju inte ge mig naturligtvis. Alltså, detta fullmakt återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande. Det lärde jag mig på JIKE. Alltså, och det kom att det var då första gången jag började tycka om juridik. För då förstod jag vägen och den kom tillbaka till mig i det som jag har läst om mina föräldrar och mitt samhälle har fostrat mig. Du får ta ansvar för vad du gör så långt du nu är kapabel. Är du 2 år och kastar en sten i huvudet på någon, ja det är klart då är du rätt ansvarslös för du är för liten. Men är du 20 år och gör det, då har du ta mig fan en jävla väg att vandra för att rätta till det du en gång ställt till med, va?
Ja. Vill du berätta vad de här handlingarna som du har begärt ut från Handelshögskolan gäller?
Jag ville, eftersom när jag kom hem från Älskar din navel och inte fick några, inte var slut på pengar, jag och Marja. Och jag fick avslag från Per, alltså min gamla student och doktorand, att få pengar så att jag åtminstone kunde åka på konferenser och sånt. Så fick jag inte det. Då blev jag så jävla förbannad. Så att ett tag så gjorde jag ingenting. Jag var hemma och strök lakan och sådana jävla grejer. Och tog hand om mitt barnbarn och sånt. Shit, va? Men det kryper ju, det hör ju både lyssnarna och ni liksom, att jag brinner så hela tiden så det går, funkar inte den här skiten, va? Så till slut tänkte jag, det går inte. Jag kostar ju skattebetalaren hur mycket pengar som helst, de hindrar mig från att undervisa och får inga forskningspengar och sånt. Vad ska jag göra? Då tänkte jag så här helt plötsligt. Nej, nu får du lägga av. Gräv där du står. Plocka fram. Var går alla de här overheadpengarna som de tar? För GRI var det 62%. Så när jag åkte bussen nere i Australien och bodde som ett vrak, då kostade min bussbiljett 62% mer än vad den kostade för studenten vid sidan om. För varje grej jag köpte så skulle 62% in till Pam och Per. Och då uppstod ju frågan, vad använder de här pengarna till? Och då begärde jag ut alla reseräkningar, alla representationer. Vilka har du delat ut pengar till och så vidare och sånt. Det är det jag har begärt. Det har jag också begärt från Pam Fredman. Pam Fredman har jag fått allt jobba med underlag på 10 dagar. Jag är inne på vecka 30 när det gäller det här. Och jag har fan men fortfarande inte fått det. Och då har vi ett bekymmer alltså. Och det har inte jag.
Vi pratade tidigare om integritet och holism. Mm. Ett annat begrepp som du nämner är fragmentarisering. Mm. Att värden för 820 miljarder varje år står utan samlad granskning i Sverige.
Mm.
Och du menar att Sverige överhuvudtaget saknar ett samlat begrepp av illojal maktanvändning. Och att detta ligger i enlighet med en tradition av just då fragmentarisering. Hur upplever du att Sverige är fragmentariserat och vad är problematiskt med det?
Ja, jag tycker det är väldigt bra. Jag satt ju BRIS styrelse ett bra tag. Och sånt. Och då diskuterar vi väldigt mycket när det gäller skolan. Så kan man se det väldigt tydligt att alldeles, om vi bortser nu från kvaliteten med det sånt, och så istället för att ha en lärare så har du flera lärare. Och vi kunde genom BRIS se det mobbing som sker när barnen mår dåligt med det sånt. Det sker inte på lektionen utan det sker ju på rasten. Om du då springer från en lärare i ett ämne till en annan lärare i ett annat ämne som har en jävla massa elever som den ska undervisa under 40 minuter så hinner de inte se vad som sker. Jag menar att jag är kompetent Och de flesta av oss vuxna är kompetenta att undervisa i alla ämnen utom möjligtvis gymnastik och musik. På ända upp till åtminstone nian. Ska ungarna lära sig det så kan jag lära mig det. Och då kan jag undervisa det. Och sen ska jag då bara brinna så att jag är en bra pedagog också, va? Och där tappar vi barn genom att vi specialiserar oss in i detaljer så mycket. Ni kan se det i sjukvården också. Alltså, om du behöver byta hjärna, hjärta, lungor och lite andra saker då, samtidigt, va, så är det, har vi världens bästa sjukvård. Men om det är på det sättet att du mår lite dåligt och du ska gå upp till en läkare, så finns det inte den allmän sjukvården längre. För alla vill bli någonting. Så alla ska vara nischa sig. Och då tappar vi helhetsbilden. Och summan av alla de här som vi är bra på, det blir, i och med att de inte finns några plustecken emellan dem och någon som har en helhetsbild, så blir det så att ingen har ansvar och vi tappar också kvalitet. Och det, jag menar, det kan vi se på alla områden i Sverige. Nu kan jag juridiken bäst, men jag kan se det inom skolan. Och jag kan se det på andra sätt också.
Ja. Du tar upp någonting som kallas för New Public Management från 80- och 90-talet. Någon slags Reaganism och Thatcherism. Att på något sätt den statliga världen har bolagiserats. Och de betraktas numera mer som aktörer på en privat marknad. Du kopplar samman detta med just bristen på integritet. Och just att man inte tar ansvar i förhållande till världen. Skulle du vilja utveckla hur den kopplingen ser ut?
Ja, alltså vad som hände inom på 80-talet, det var ju att man inom kommuner plankade det som man hade gjort inom det privata förut. Och då hade man från divisionalisering gått till bolagisering. Volvo gjorde allt, det fanns ett bolag som hette Volvo, de gjorde allting. Och sen så divisionaliserade man det, och sen bolagiserade man det, man hade olika vd, alltså blev olika juridiska personer. I Göteborg så har vi 85 bolag för närvarande på 500 000 invånare. I Stockholm har man 40 bolag eller någonting sånt där. Vad som hände då när de här bolagen, att det är ju fortfarande kommunalanställda som får sina jobb. Man kan ju som sagt inte överklaga de besluten eller någonting sånt där. Så istället för att vara förvaltningschef så blir du helt plötsligt verkställande direktör. Och så har du kommunikationsdirektör och sånt. Och så har du en bild av hur näringslivet funkar. Och helt plötsligt så har vi kunskapsmässor och broschyrer och JKL och allt möjligt sånt. Och så åker du runt. Till slut så glömmer de här personerna, och det är inte så konstigt då, att de är inte förvaltare utav skattemedel på en monopolmarknad. En de facto monopolmarknad. De uppfattar sig som rekryterade, skickliga verkställande direktörer och annat på en privat marknad. Och de tror att det är de som äger detta. Och därför, och det som man äger har man naturligtvis rätt att göra vad fan man vill med. Så det blir en långsam förskjutning i förståelse från att uppfatta att jag har ett begränsat uppdrag att för skattebetalarna förvalta det här uppdraget och göra mitt bästa till deras förmån. Då. Det var precis som det här i Göteborg, jag kom ut till kommun och sökte det här kommunjuristjobbet. Så sa jag att man måste ju fatta det när man är kommunjurist. Att ens huvudman, det är inte Göteborgs Energi eller Göteborgs Hamn eller någonting sånt där. Utan våran huvudman, det är kommunmedlemmarna. Och det är då hon säger, du förstår inte hur den här kommunen fungerar, va? Nej, men det är så en kommun ska fungera.
Men att det leder till någon slags dels arrogant självbild som just gör att man tummar på den där självreflexiva och lärande hållningen som är så himla viktig. Mm. Men också det att man kanske genom de här bolagiserande liksom metaforerna gör att varumärket blir viktigare än den riktiga substansen. Du lånar ett begrepp från en Sven Wennerström som har skrivit en barnbok. Skiljer mellan affärslivets och arbetsmoralens eller arbetslivets moral. Och det går väl igen lite där.
Det går igen. Det är en artikel jag skrev 1997 eller någonting som publiceras i Göteborgsposten som det kommer ifrån.
Mm.
Och då var det så att jag såg att på juridiska eller rättsvetenskapliga institutioner så skulle de ha ett seminarium om etik inom offentlig sektor, och det är ju jättebra. Och sen så, fördelen när man jobbar på ett universitet är ju att vi har gemensam fax och sånt då. Så såg jag vilka anmälningar som kom in. Och det var ju fullständigt sanslösa människor som hade anmält sig. Som verkligen varken var etiska eller någonting annat. Och då reflekterade jag över det, och då skrev jag en stor artikel som heter Konventionen kräver att vi ljuger. Som handlar lite, det är ungefär samma tema, social kompetens och så vidare och allt möjligt sånt. Och då tog jag det från, jag hade läst för barnen när de var små, någon sån här. Och då kom jag ihåg det han pratade om arbetets, alltså affärslivets moral, det var att anything goes och så vidare, så länge det inte blir de som är brallorna nere. Men arbetets moral är ju att när din kollega frågar dig, är elektriciteten på, så kan du inte svara att det beror på vad du menar med elektricitet. Utan det måste vara så här ja eller nej. Alltså det kräver en ärlighet där, va. Men kanske har vi fått en förskjutning i det offentliga livets moral mer mot affärslivets moral. Det är ungefär så jag skriver det där. Den publicerades samma dag som seminariet. Vilket gjorde att hela jävla seminariet gick åt helvete. Ja, vilket glädde mitt svarta hjärta.
Ja, så arbetslivets moral är lite mer sanningssökande och självreflexivt.
Ja, om den nu är det.
Ja, men det...
Det är en metafor, det är en bild alltså. Ja, ja. Och, men
enligt den här uppdelningen, ja, i alla fall.
Precis, ja.
Om man på något sätt syftar till att förbättra organisationen, ja, så gör man det för allas väl. Medan affärslivets moral, det går ut på att förtiga, skapa sig en fasad för att utåt framstå som bättre än man är.
Ja, alltså idag så har vi det på det sättet att vi ser på Handelshögskolan då, att vi har nästan inga som utbildas i revision. Vi har nästan ingen revisionsrätt överhuvudtaget. Vi har svårt att hitta professorer och sånt i revision. Men vi har en avdelning som bara blir större och större och större, som handlar om varumärken och marknadsrätt. Då alltså. Och där har vi fått en förskjutning alltså, från substans till yta. Så jag har inget emot varumärken, men jag menar att ett sustainable är ett poppis ord numera. Varumärke bygger ju för fan på substans. Det andra är kortsiktigt då, va?
Så och någonstans i det ligger att man, de vinster man gör sig på kort sikt, de kommer man liksom förlora på lång sikt, eftersom man småningom kommer bli genomskådad.
Ja, det här var ju, nu ska jag avsluta, så fick jag så småningom ta en paus här nu. Men alltså, jag blir ju professor inte på det jag gjorde om Säpo och sådana. Då är man underbart naiv och gullig för man tror att makten älskade det. Utan jag blev professor på en artikel som heter Lowest Value. Det var, alltså det hade ju massa grejer, men det var kanske det som tippade över ordentligt. Och det var en uppsats, eller en föreläsning i England jag höll egentligen från början, en stor i Tyskland publicerad uppsats, som var en diskussion om den skandinaviska realismen, där Karl Olivecronas stora bok hette Lowest Fact. Och det här var ett försök till rättvis redovisning utav den skandinaviska realismen och sen en kritik, den här föreläsningen. Och då tar jag ju upp detta också då, Lowest Value, och då tar jag också upp detta att vi måste vara ärliga. Eftersom vikten utav att vara ärlig, och då kom jag ihåg på den föreläsningen, så det var allt möjligt fint folk då, jag är ägna med på och sånt då. Och så var det en som sa, men menar du att man alltid måste vara ärlig? Om din fru kommer och frågar dig om vad tycker du om min nya klänning? Vad svarar du då? Och det är klart att jag sa att då svarar jag, du säger, ska du till Blåkulla eller vad är det, maskerad eller någonting sånt där då liksom, va? Det, så gör man det normalt inte, men så gör jag. Jag går ju inte och säger till min hustru om hon går i en klänning och hon inte frågar mig att fan vad du ser ut. Det gör jag inte. Men om hon frågar mig så måste hon få ett ärligt svar, för i helvete ska hon an... Så kan hon ju skita i det. Du har ju ingen smak överhuvudtaget, din dumme jävel, kan hon ju säga, så går hon vidare och så. Och jag kanske har jättefel, va? Men man måste vara ärlig. Det är intressanta med den, bortsett för att jag blev professor så småningom och sånt, och det var också att på det här universitetet i England så hade de ett fakultetsmöte dagen efter. rörande en student. Och det, som skulle bli religerad för att ha gjort någonting. Och jag räddade honom. Bara för att då kom det här upp. Liksom, det vikt, vad är det viktigaste? Vilket värde är det vi ska skydda här nu egentligen? Liksom, va? Och då från att ha varit extremt regelorienterade i hanteringen av detta. Bara titta på cover their own ass. Så tog de ett riktigt beslut. Alltså ett rättvist beslut istället.
Vad var omständigheterna där?
Ja, inte en jävla susning. Utan det enda jag vet var att sen efteråt, 2 dagar senare och sånt då, så berättade de här som satt i fakulteten om detta liksom, att så hade det skett och sånt. Jag var inte mer intresserad av det mer än då, för jag tog väl en öl till i det sammanhanget, antar jag. Men jag var smickrad över det.
Då går vi över till din bok Mannen i grön hatt. I den och uppdraget granskar du polisens internutredningsverksamhet. Vilka problem ser du inom polisens granskningsverksamhet idag? Du nämner till exempel att man fokuserar på individ samt att utredningar är brottsorienterade snarare än händelseorienterade.
Ska man sammanfatta så finns det 2 problem med den svenska internutredningsverksamheten. Det finns många, men de 2 mest centrala. Ett är ett personellt problem. Det har att göra med helt enkelt att det är svaga, lata, dåliga då, människor. De är helt enkelt dåliga jurister eller slappa polismän och dåliga. Vi kan inte skriva det, men jag kollar ju upp det. Är det här en tjänst som man gärna vill ha? Och det är det inte. Alltså inte bara åklagarväsendet och inte inom. Det är klart att det finns alltid undantag på sådana som är rätt duktiga och så. Men det är det ena problemet. Det är delvis löst efter den här nu, va. Tiden måste gå lite grann, så de har ju kickat Björn Eriksson och de har fått en annan kille dit som verkar mycket mer ambitions och så. Men det är det ena problemet. Det andra problemet är ett strukturellt problem, och då tänker jag inte i första hand på att det ligger inom polisen och så vidare. Poliser utreder varandra med det sånt. Utan det strukturella problemet är att du har ett åklagare, du har en enhet som är åklagare. Då. Och sen har du en enhet som är poliser. De här 2 ska samverka. När det gäller när det finns en polis som är misstänkt för ett brott eller någonting sådär, en händelse har skett, till och med jag faller in i det här strukturella felet, va? När en händelse, någonting har skett, då är det på det sättet att polisen gör inte ett enda jävla skit när polisen är inblandad. Utan att åklagaren har sagt att du ska göra det. Bara för att de är så jävla rädda för att göra fel. Och facket har sagt till dem, gör ingenting utan att ni blir tillsagda helt skriftligt. Vilket ju betyder att du får en tempoförlust med en gång. Och tempo är allt när det gäller polisen. Det är ungefär som när Palme blir mördad. Ifall de skulle säga att det ligger en döing där. Ja, det är fan lördag kväll, natten till söndag för helvete liksom. Åklagarna börjar jobba 9 på måndag. Efter fikat då någon, så ska vi se ifall de säger till oss att vi ska åka dit ut. Alltså polisen jobbar helt apart här beroende på att de är så åklagarstyrda. Det andra som ligger strukturella i detta, det är att vad är en åklagare intresserad av? Jo, åklagaren är intresserad av att få fram material som gör att man kan få en fällande dom. Det är vad de är intresserade av. Det har de jävligt svårt med när det gäller svåra fall, till exempel när de skott och användning av hund och sådana här grejer. Va? Bara för att det är tempoförlusten. Alltså alla sådana här riktigt allvarliga fall. Det gör tempoförlust och man får ta fram en bra bevisning helt enkelt. Alltså. Vilket gör att poliser fälls i Sverige. Allt som oftast. Men vad fälls de för? Ja, för att de har tittat i registret efter ifall deras pass höll på att gå ut. För det är inga svårigheter att i efterhand kunna konstatera. Trivial skit åker de dit för. Men på de här stora grejerna, där åker de aldrig. No. Och det där är det strukturella felet. Om vi gjorde ju så att jag fick ju, eftersom ingen lyssnade på mig i det här landet då, så var jag, vi åkte ju runt och kollade runt omkring i världen och var också på Special Investigations i London, som ju har en fruktansvärt bra internutredningsverksamhet. Och även i Norge och Danmark är det klart bättre. Sverige har nog internationellt sett en av de sämsta. Men då tog jag hit dem. Han har avbrutit sin semester, kom hit gratis och sa, du får berätta hur ni gör. Och vad gör de? Jo, så fort när vi satt och intervjuade dem så gjorde de två utryckningar under samma tid. Så fort det hände någonting. Så var deras uppgift då det att ut till platsen. Med en gång. Helst liksom när liket fortfarande är varmt, va? Eller vad fan det nu är som har hänt, va? Så rakt ut. Säkra bevisning. Hör vittnen. Separera poliserna. Fotografera. Alltså deras enda jobb. De ska inte åtala någon. De ska inte bry sig om det har varit ett brott eller inte. De ska bara se till att allting är. Så att man så långt mänsklig förmåga når. Får säkrat all bevisning om vad som har skett. Då. Sen så skiljer de sig från ärendet. Då har de gjort ett bra polisjobb. Sen får polisen eller åklagare eller andra göra vad fan de vill med det. Det är inte deras bekymmer. Vilket ju ofta betyder att polismannen har inte gjort någonting fel. Då. Och då vet omgivningen det också och polismannen vet. Men i Sverige så kommer alltid de här poliserna i Södertälje till exempel. Va? De kommer alltid vara lite, var det rätt när de sköt? För han hade ju inte en riktigt vapen och sånt. Kommer alltid vara lite skit på dem. Va? Så det här är tragiskt för offren. Det är tragiskt för polisen och det är tragiskt för svensk polis. För det betyder också att vi tappar den här kunskapen hela tiden. Som vi också föreslår då, liksom, att ibland gör ju polisen någonting som är fruktansvärt bra. Alltså vi gjorde på det här sättet och det blev skitbra. Så får man inte ut i organisationen så det blir ingen lärande organisation utav detta. Så det är de två problem. Det är ett strukturellt problem. Vi måste skilja bort åklagarna. Vad ska polisen göra? Jag var uppe och höll efter uppdraget för rikspolischefen och facket. Och alla var där och ingen vågade säga emot. Och så, då frågade man, vad ska vi göra då? Vad ska polisen göra? Polisen ska göra polisjobb. Alltså när en sån här grej sker så ska ni ut och på er professionella etos se till att ni skapar, få fram så mycket fakta, verifierbar fakta som möjligt om detta så snabbt som möjligt. Då ska ni skita om det är ett brott eller inte brott. Va? Det är det största problemet i Sverige. Det är strukturellt. Om vi ändrar på det, när vi var på Special Investigations, jag och min polis Anders då. Det var fantastiskt. Det riktigt bara vibrera i lokalen, liksom ta stolthet. Och alla de bästa snutarna och andra mediciner och sånt, de sökte, det var det fina som fanns att komma dit. Och de hade en chef som tog sina egna pengar ifall det behövdes. Alltså, de ville göra ett kanonbra jobb. Och de var aldrig ute efter att sätta dit en polis eller inte sätta dit en polis. Det var inte deras jobb. Deras jobb var att se till att vi vet vad som skedde så långt som står i mänsklig makt. Och det var de stolta över. Det har vi inte i Sverige. Jag tar hit den här killen. Han kommer hit, chefen tar med dessutom sin vicechef. De flyger hit. Jag betalar flygresan. De får inget betalt eller någonting sånt där. Han avbryter som sagt för sin semester. Så berättar hur ni gör. Och de berättar hur de gjorde. Och de visar film. En fruktansvärd film. Där det filmas en man försöker fly så de ska gripa. Kastas ut genom ett fönster. Och spetsas på ett staket. Så man får se hur han dör. Man, polisen som står utanför. Han bara skriker och skriker. För det är ju hemskt att se det här. Allting filmat i realtid. Och så kommer man dit och så har jag kallat den här första delrapporten. För det var ju bara en delrapport. En man i grön hatt. Det har jag tagit från Herbert Marcuse och det finns med en not för säkerhets skull. Om man behandlar varje form av alternativ som möjligt utifrån att en man i grön hatt dyker upp i dörröppningen när man öppnar dörren. Så förfuskar man varje form, varje möjlighet till förändring. Och så berättar de hur det
är.
Nej, man ska se att kan vi göra på ett annat sätt? Öppen, open-minded. Då kommer de dit alla, och det är bara poliser och internutredningen som var med. Jag vet inte om media, inte allmänhet. Det här ska vara bara för poliser. Så de slipper ha en massa som hackar och slår och sånt. Och de sitter. Och det är så jävla bra. Det är så jävla bra. De tycker det här är svinbra. Och då reser de upp handen från internutredningsverksamheten. Då säger de, det är en utopi. Och då har jag ändå kallat det för en man i grön hatt behandlat. Och vad fan är det en utopi i Sverige för när det är en realitet i England som vi har... Alltså han har ju Falklandsöarna, han har ju för fan, alltså Malta, en jävla massa stora områden de har. Och sen bara tänkte, det är inte sant, vad lever jag i, för vilket land lever jag i? Och...
Om man bara lyfter blicken mot Danmark så nämner du ett begrepp de har som heter notissage.
Notissage.
Notissage. Jaha, ja. Jag trodde jag förfranskade det lite grann här. Notissage. Uh-huh. Där man samlar alla klagomål mot polismän även för alltså, mindre disciplinära
sådana. Vad som helst, ja.
I en slags kunskapsbank och på det sättet har möjlighet att lära inför fortsättningen. Och sen kommunicerar man även beslut till de berörda.
Direkt, ja. Man kommer, de allra flesta klagomål i världen. Alltså inte bara i Sverige, utan överhuvudtaget kan vi se det på alla undersökningar som är i världen. Det handlar om i huvudsak medelklass då, som är förbannade över att polisen har sagt, hur kör du din jävla stolle? Eller något liknande, va? Alltså kan man sketsaka, eller då kom inte när vi hade inbrott eller något sånt där då, va? Alltså vanliga saker. Då tar de alla dem på allvar. De kommer till polisen och kan ringa in eller de kan skriva in. Då kallar polischefen dit den här polismannen som är med. Ofta får de skriva en grej också. Hur upplever de det? Så samlas man tre så sträcker man in dem där. Och 69% av alla som har klagat sen är nöjda. Vilket är ju ett sagolikt högt tal. Då har de varit sura på snuten och du får alltid övereffekter. Är de sur på snuten så berättar de sin version för sina vänner, sina grannar, sina barn och släktingar. Så du får smittoeffekter. Nu kommer de hem istället och är nöjda. Då berättar de det. Och då får du en positiv övereffekt, va? Och jag beskriver ju också det här i Tasmanien. Alltså det man gjorde som vi föreslog. Över en 12-årsperiod så har klagomålen mot polisen minskat med 77%. Och vad har det lett till? Jo, det har lett till att man har fått en uppklarningsprocent som har stigit från 17% till 46%. Och man har fått en brottslighet som har minskat med 50%. Det är jag etta i världen på att presentera dessa uppgifter. Jag är den första som kommer med denna världsnyhet. Den presenterades för resten av världen i den här uppsatsen som jag fick snod ifrån i december förra året. I Policingen Society, den viktigaste internationella tidskriften. De ger mig tillstånd att presentera de här uppgifterna redan i Älskade i Naveln. Här har vi en polisutredning som sitter och sånt, va. Jag var uppe förra veckan i Uppsala. Och sitter Johan Persson med. Som är Folkpartiets talesman och varit i justitieutskottet, sitter i polisutredningen och sånt. Och så frågar han honom, känner du igen de här siffrorna? Nej, säger han. Det känner jag inte igen då liksom. Men vad fan har du inte läst? Du har ju fått den här jävla öppningen. Ja, var är de ifrån då? För det är ju dramatiska siffror. Tasmania. Tasmania. Så skrattar han, knycklar ihop det och skiter i det. Och skrivit en grej om en som heter Stolleland. Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och märk väl i våran utredning, va? Alltså polisfacket var ju emot. De är alltid emot, va? Och poliserna blev skiträdda. Men åklagare och advokater vek inte ner sig. Men det kommer att bli på det här sättet. Men det kommer att ta 10 år och många tragedier på den här resans gång. Ja.
Tillbaka till illojal maktanvändning och inte minst begreppet whistleblowers.
Mm.
Vad är dina åsikter om skyddet för whistleblowers i Sverige?
Ja, alltså, vi har en grej som är jättebra i Sverige och som de flesta andra länder saknar. Och det är meddelandeskyddet och tystnadsplikten för journalister. Där har vi ett fantastiskt whistleblowersystem, alltså som många andra länder bör kunna ta efter. Men det är också det enda skyddet vi har i Sverige. Vi har inget annat whistleblower-skydd. Ibland säger man Lex Sarah. Men Lex Sarah är inget whistleblower-skydd. Det är en plikt. att tjalla, annars är du torsk. Och tjallar du inte så är du torsk. Och tjallar du, vad är du då? Ja, då är du också torsk. För visserligen skulle du göra detta, men så hamnar du i kyla, va? Så att Sverige har inget whistleblower-skydd. Och då har jag försökt argumentera för att vi ska ha ett sånt. Jag ska över nu och hålla en keynote speech i England på detta nu när jag har fått pengar så jag kommer iväg. Och då menar jag att vi ska ta från andra länder det som de har och som vi funkar i våran miljö. Det är inte allting, va? Och då har jag tagit utgångspunkt i den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Den innehåller ju regler som innebär skydd och efterskydd för skyddsombud. Och skyddsombuden är, de har en slags whistleblower-skydd, va? Och om vi överför det till hela till resten av samhällssystemet, så tror jag att vi kan hitta en svensk modell som kan fungera. Nu har de ju efter, jag gjorde Älskar din avel och sånt då, så de läser ju och vet ju att de läser. Och nu har de ju tillsatt en utredning. En ensam utredare som ska utreda svensk whistleblower-skydd. Han sitter ju och läser som fan naturligtvis liksom, va, i min. Men det kommer ju inte finnas en enda jävla referens. Aldrig. Det har jag sett i utredningar när de har skrivit av exakt samma mening och sånt. Då. Så, men jag är ju van efter avhandlingen och sånt liksom, att det skäls.
Vill du utveckla vad det är för whistleblower-skydd som skyddsombuden har?
Ett skyddsombud har ju en rätt att få full insyn till att börja med. Ett skyddsombud har dessutom olika rättigheter, till och med en rätt att stoppa produktionen. De kan till och med stoppa produktionen. Vad har de för skydd sen då? Jo, de kan inte drabbas av skadestånd. För att till och med när de stoppar produktionen på Volvo, så kostar kanske miljoner. De kan inte drabbas av skadestånd. När de har varit skyddsombud, och då kanske de har varit i 5 eller 10 år, eller någonting sånt där, så de ska tillbaka in i produktionen. Då ska de hamna i produktionen på en sådan plats i produktionen som de skulle ha varit ifall de inte hade varit skyddsombud, utan istället satsat på sig själva. Lönemässigt, chefsmässigt etc. och så vidare och sånt. Och det här är lagreglerat och har funnits i Sverige väldigt lång tid och fungerar faktiskt rätt bra när det gäller skyddsombud. Så skyddsombud har fått ett riktigt sånt skydd. Och det är det jag menar när det gäller whistleblower-skyddet här också. Vi kan ju se, i Göteborg hade vi ju en whistleblower, en tjej. Vad hände med henne? Ja, vad som hände med henne är att hon fick ett jävla diplom från Stockholm. Och kanske 5000 spänn. Men hon och hennes man blir stoppade från alla jävla uppdrag i hela jävla Göteborgs kommun.
Du pratar om Göteborgs Energi, va?
Ja, Göteborgs Energi, ja. Så liksom, vad sänder det för budskap ut till alla andra potentiella whistleblower?
Det du talar om lite, det är att man ska införa heden i det här uppdraget igen.
Ja, ja,
att man ska skapa något klimat där man genom sån här befordringsgrunder,
ja,
inför en incitamentstruktur. Kanske inte nödvändigtvis alltså pekuniär som till exempel, nej, i Amerika, utan snarare att man trycker på det integritetsbärande i det hela och liksom den positiva resursrollen för organisationen.
Precis, det är riktigt det du säger, för det tycker jag är oerhört viktigt, alltså att vi har en brist på ledarskap och inre resning hos ledarskap i Sverige överhuvudtaget. Och då menar jag att enligt våra grundlag så ska det ju vara saklighet och opartiskhet och den som är bäst och sånt. Och då menar jag att det är en viktig egenskap hos ledare som smittar neråt i organisationen också. Om de har varit whistleblowers. Om de vågade stå upp. Och framförallt när de vågade stå upp under sin yrkeskarriär. Inte som väldigt många är ju whistleblowers när de väl har gått i pension. För då är de noga om att nu ska det skrivas en bra nekrolog när kolla vippen så man glömmer allting annat. De har ju nästan bara förakt för, även om det är viktig kunskap så kommer där också. Men de som, alltså som när Inga-Britt Ahlenius var här och så frågar man henne då liksom, men varför gör du detta? Varför gör du detta? Varför gör du detta? Men vad fan, jag gör mitt jobb. De som gjorde sitt jobb. Så uppfattar jag också det som för egen del liksom, att vad fan, det här är ju mitt jobb. Jag sa det förut. Jag är inte någon jävla terapeut, va? Jag ska ju berätta ungefär det som jag kan. Så här ser det ut. När det gäller Säpo och personalkontroller. De ljög ju. De hade ju lurat hela svenska befolkningen om att det fanns en kommunikationsregel. De var ju till slut tvungna med att det inte var så. Och sen var jag parias, men jag tror det har kommit 20 eller 25 offentliga utredningar efter mig. Numera så går ju Säpo-chefen med mig på Sjuans ölhall. Och de säger att du borde få en medalj. Då alltså. Så var det inte då. Vad skulle jag göra? Skulle jag skita och skriva det då? Skulle jag vara i den nya moderna vetenskapen? Då, där vi inte berättar om det vi känner till. Bara för att då blir maktens män och kvinnor putta på oss. Ska vi vara så jävla ryggradslösa? Ja, hade jag varit det så hade jag varit ordförande i högsta domstolen för länge sedan.
Men integritetsbäraren ska betraktas som en resurs och det ska liksom vara en del i den här sanningssökande organisationen som är lärande och självreflexiv. Mm. Och på något sätt så krävs det att organisationen och regelverket liksom signalerar att man tar tillvara de här perspektiven och att man är intresserade av att höra om fel och att man kanske inte riktigt fördela skuldbördor på det sättet.
Nej, det är inte så noga. Utan det var ju faktiskt på det sättet att inom flygindustrin, det här börjar ju inom flygindustrin. Och det var också så att det var en massa olyckor som inträffade och ingen vågade berätta. Bara för att då åkte du själv, råkade du själv illa ut. Då ändrar man ju på det systemet efter en stor olycka på Dallas-flygplatsen i Washington. Och så gör man alltid haveriutredningar sen. Och då är det inte det viktiga att sätta dit någon. Utan det viktiga är ungefär som internutredningsverksamhet. Få reda på vad i helvete var det som hände. Berodde nu flygolyckan på att flygkaptenen var dyngrak och satt och tafsade på flygvärdinnan istället? Ja, då är det klart att det kommer att bli ett ansvar sen. Men då vet vi att i vart fall det var det, va?
Om man pratar whistleblower-skydd lite till så kritiserar du också det. Du menar att det är någonting vi med rätta kan liksom flagga för som en som progressiv bestämmelse i Sverige. Mm. Samtidigt så menar du att det kan spela organisationens retorik i händerna lite grann om de här människorna med vita handskar liksom kan rentvå sig genom att ta avstånd från såna här mediala skandaler som det leder till. Ser du en fara i den här skandaliseringen?
Alltså jag känner en del journalister och de som jobbar på olika sådana här, de ringer ofta Kalla fakta och granskning och vad det nu är för någonting och sånt. Och jag har bråkat på dem om detta många, många år nu. Jag säger inte att jag har rätt, men det finns ju ett problem även inom deras bransch. Att de gör jävligt, alltså de har blivit allt bättre på att ha jävligt schysst musik till inzoomningar, utzoomningar och så gör de en grej. Och så blir det blir bara den grejen. Och så blir det till exempel med granskningsprogrammet och Göteborgs korruption och de stannar där. Men alltså, nu tycker jag att de bra samhällsprogram som går på tv och riktigt sånt då, de kan man, dels finns de i lite aparta kanaler, men när det gäller SVT och sånt så är det ju dokument utifrån och dokument inifrån där, alltså det är långa, de får jobba ordentligt och de kan komma in under strukturen också, så det inte bara handlar om rötägget utan det handlar om korgen. Och det var ju Hannes nu senast med Thomas Quick och sånt.
Rådstam. Va?
Ja, Hannes Rådstam, ja. Som verkligen, och jävlar att han fick kämpa emot vind alltså. Och fick så mycket skit, va. Men han kunde verkligen jobba igenom det. Han fick tiden och sen var han en sån jävla rättshaveristisk, besvärlig bråkstake som Thomas fan inte kunde ge sig. Han var så noga. Han var ju noga ända in i, alltså han var ju en fruktansvärt svår människa i den meningen att han var helt nästan autistisk liksom. Alltså det gick inte att få kontakt med honom när han var inne i någonting, va. Men han gjorde bra grejer.
Vi har berört det här flera gånger under intervjun. Det samlas väl i det du har nämnt och sagt i många verk att rätt svar på tentan ska vara rätt svar i verkligheten. Skulle du vilja utveckla det och berätta vad juridiken och juristens roll är i det sammanhanget?
Det ok som ni har att bära, det är att alltså juridiken bygger ju på regler och värden så att säga. Och det viktiga är att ni förstår värdena bakom och att ni ser till att transformera över den vilja som riksdagen har bestämt och regeringen har bestämt i sin retorik. Va? Och att den i det enskilda fallet får ett genomslag. Det låter jävligt konstigt. Jag säger, jag måste konkretisera. Jag tycker om att hoppa upp och ner så här. Alltså när vi hade, när jag satt i BRIs styrelse så inträffade en sak som visar hur jävla perverst vi har hamnat i Sverige. Då var det på det sättet att det var en, det kom en hovrättsdom, först en tingsrätt, sen en hovrättsdom. Det handlade om en 2-årig flicka som hade blivit sexuellt utnyttjad av sin styvfar. Och han medgav. Alltså så det var inget svårt mål på det sättet. Men så att han blev ju dömd att med det sånt. Men så uppstod frågan om hon skulle ha rätt till skadestånd, den här flickan, barnet, för det här. Och hon hade då begärt att få 100 000 i skadestånd. Och då ansåg hovrätten och utvecklade det att hon hade ingen rätt till skadestånd överhuvudtaget. Och varför hon inte hade rätt till skadestånd, det var för att hon sov. Då sitter jag ju i BRIS naturligtvis. Alltså, jag kan ju inte sånt här, men jag kan ju lätt få fram expertisen. Och jag kan ju gissa det från början att hon sov inte. Hon gör som kvinnor ofta gör när de blir våldtagna eller barn eller någonting sånt där. Att de går ur sin egen kropp. Det är nästan som apatiska barn fast en kort tid liksom, va. Så hon sover inte under det hon blir sexuellt utnyttjad, va. Det är fel. Det är rent naturvetenskapligt fel. Och för det andra, då var Ingela Thalén ordförande i BRIS. Så jag kunde ju fråga henne, för hon satt ju i, hon var ju socialminister och gjorde skadeståndslagen och sådana saker. Så jag kunde fråga henne, var det så att ni i riksdagen tänkte som så här att när ni skrev skadeståndslagen att är de 2 år och i vart fall om de sover så ska de inte ha rätt till skadestånd när de blir våldtagna då, va? Och det är klart att ingen överhuvudtaget tänkte den jävla tanken. Det är ju självklart, det här är juridik, va? Det andra. Och då blir ju den här hovrätten, de blir ju oerhört kritiserade utav alltså media och sånt, men också hemma naturligtvis, sina grannar, sina barn och sånt fick de med pisk. Så de blev intervjuade i Studio 1. Och då skrev jag en debattartikel sen i Aftonbladet. För då sa den här domaren, nej men det är inte jag. Utan det, och han sa att det ens att det är domstolen, det var ordförande. Han sa att det är lagen. Alltså då avskiljer han sig från ansvar. Det är inte jag tycker också det är för jävligt. Och så vidare och sånt då. Och då var det så lyckligt i det här fallet att pedofilen hade medgivit 25 000 i skadestånd. Så 2-åringen fick 25 000 kronor i skadestånd fast en hovrätten ansåg att de inte skulle ha något. Och då blir ju min debattartikel fullständigt självklart sen. Pedofilen har högre moral än den svenska lagstiftningen. Sen tog HD upp målet efter debattartikeln och rättade till det här. Men det här är ju ingen elak människa, den här hovrättsdomaren. Det är ju inte heller en korkad människa, obegåvad eller någonting. Utan det är ju någonting i våran struktur som har lett fram till att man fattar ett sånt beslut som är så hopp åt helvete. Ungefär som korruptionsmålet i Göteborg med tegelstenarna. Och då är jag, där är media ett problem för att det blir bara 2-åringen och det blir bara, men jag är ju en jurist och det är ni också. Och det betyder att jag är intresserad av min samtid men också av min framtid. Vad är detta svar på? Vad är det? Har vi något djupare problem som vi bör hantera? Inom juristutbildningen har jag försökt göra det genom att vi skapar den här kursen rättsvetenskap som i sig har förfuskats nu och sånt. Då. Men jag har försökt föra in sånt som process of discovery i eran också. Jag tycker att ni i straffrätten så vill jag att ni ska se misshandla kvinna. Jag vill att ni ska vara med på en, i medicinsk rätt när man läser det ska man inte läsa paragrafer. Då ska man vara med på en jävla obduktion också, va? Och så är det i andra länder. Det har jag snott från andra länder. Och då får man den här helheten också som man fattar i bakomliggande. Jag vet inte hur gamla ni är nu, men om ni har gått direkt från gymnasiet. Och så, en del har gjort det. Så kommer man in och så läser man. Vi brukar säga att det tar 68 år att göra om en människa till att bli jurist. Och så sitter man där. Och sen när man kommer ut i 28, 29, 30 år eller någonting, så ska man bli lite hunsad på någon jävla domstol också. Och så sitter man där, va? Och så är man jätteduktig på process of justification. har inte en jävla susning om hur det är att jobba som polis eller inom medicin eller någonting sånt där.
Det finns ju en del gråzoner där det inte riktigt är lika självklart vilket värde som ska få vara det styrande. Och där skulle sådana saker som förutsägbarhet kunna komma in, att man på något vis måste hålla sig till.
Det är absolut inte ett av de här värdena. Förutsägbarhet är det mest överskattade begreppet i juridik som finns överhuvudtaget. Jag brukar fråga folk, även mina studenter när jag får lov att träffa dem. Då, att vad är det högsta straff du kan döma ut i form av pina när du har någon framför dig som du är övertygad om har begått ett bestialiskt mord? Och då kan de flesta det, för det råkar vara livstid. Då, så de kan säga livstid. Och då så frågar jag så här, vad är det minsta straff du kan döma ut? Vad är minimum du kan döma ut? Vad är det då? Det kan inte ni. Haha. Nu vill jag inte känna retroaktivt. Det är noll. Det är noll. Okej. Förutsägbarhet. Vad fan ligger förutsägbarheten i den? Ja, den ligger ju för helvete inte i regeln. Utan den ligger ju i att du är ju en produkt i ett samhälle, i en kulturell kontext, i en profession. Där du naturligtvis inte kan döma ut noll om alla andra i professionen anser att vad i helvete sysslar du med. Så du har ett visst spelrum, men det är begränsat, men inte på grund av regeln. Utan på grund av de värden som du är en produkt utav och en producent utav.
På ämnet just objektiva regler, förutsägbarhet etc.
I
det här fallet som du nämnde så hade ju hovrättsrådet både fel vad gäller de grundläggande värdena och lagen.
Ja.
Men det finns ju talande exempel när till exempel domare har fördröjt processer så att pedofiler inte får ut bilder på barn och så vidare. Och du har ju ofta talat om att regelfetischister ska vi inte bli utan vi ska bli jurister. Och se till de högre värdena. Då är min fråga, tjänar inte då det objektiva regelverket som en säkerhetsspärr i vissa lägen gentemot personliga värderingar?
Jo, definitivt. Professionen, alltså jag säger inte att vi ska vara värdestyrda. Jag säger att juridik består av regler och värden. De två ihop genererar juridik, va? Men om man bara är regelorienterad blir man regelfetischist. Om man bara förhåller sig till världen så kan det bli flum utav det och alldeles för personligt. Så att vi behöver båda sakerna. Regler kan ju vara ett jävla stort stöd för en också. Till exempel när man som åklagare, liten åklagare på landsorten ska besluta att väcka åtal mot våran tidigare statsminister för arbetsmiljöbrott när han har byggt sin herrgård. Då måste det ju ändå kännas rätt skönt att jag har regeln att skylla på så att säga. Jag har en backning i ryggen. Så regler, jag anser regler är jätteviktiga. Juridika regler och värden. Men om man bara är regelorienterad, då är man inte jurist. Det betyder ju inte att man inte hamnar rätt de allra flesta gånger. Och även om man är jurist, att man emellanåt hamnar fel. Det har jag inga bekymmer med, utan jag har bekymmer med att om man tror att juridik bara är regler, för då blir det bara ett slags skydd för oss själva att slippa ta personligt ansvar. Och ni har ett sånt helvete stort personligt ansvar när ni kommer ut. Det sa jag till alla mina studenter att ni kan lura er själva när ni kommer ut och sånt. Och säga att det var domstolen eller att det var lagen. Men ni kan fan inte lura mig. Och det brukar många studenter komma ihåg sen efteråt. Alltså.
Går det att ta hänsyn till värdena utan att samtidigt vara subjektiv?
Nej men alltså... Objektivitet finns ju inte. Objektivitet är alltid kontextuell på något sätt. Alltså i förhållande till en viss kontext så är den objektiv. Men allting är ju speglas. Vi är ju produkter som jag sa, producenter utav världen också. Men vi är också produkter utav världen. Det här är ju ingenting som jag har hittat på. Utan det är sånt som jag läser mig till. Jag har aldrig misslyckats med en tenta. Jag vet inte hur det är och så vidare och sånt. Jag svarar rätt på allting sånt där. Jag svarar fortfarande rätt på när jag höll på med Leander. Inte ska man ljuga i Europadomstolen. Står i lagen att man ska kommunicera? Ni gör inte det. Alltså, jag talar inte om sanning, jag talar om vad som är falskt. Och då finns det någonting som är närmast som är sanningen där. Och vi gör fel, det handlar om en aspirationsmoral. Och då tycker jag att domare och andra professorer och vad fan vi nu är för någonting. Vi är också människor. Men det ska vi också erkänna att vi är människor. Bland det mest dumma jag har hört någon gång. Det var när hovrättspresidenten här nere i Göteborg efter EU-kravallerna blev tillfrågad och blev inte påverkad utav, de dömde ju hoppet helvete, det tog ju ett par år innan högsta domstolen rättade till det här, va, men de var ju alldeles binneväck nere även på hovrätten, och då sa hon, det är alldeles för professionell för att bli påverkad, då är man oprofessionell. Det är klart att jag är påverkad av 1000 saker. En del är jag medveten om. En del är jag omedveten om. Jag vill kanske vara fräck. Jag kanske vill att ni ska vara nöjda idag. Eller så är jag sur. Eller what the fuck?
Men är det inte en, får jag flika in? Mm. Är det inte en viss skillnad mellan att erkänna sin subjektivitet för att på något sätt motverka den, för att liksom sträva mot det här lite mer demokratiskt, objektivt, fastställda, och att vara subjektiv och liksom hänge sig åt det och bejaka det här subjektivt?
Nej, men det har jag inte sagt. Jag säger inte att man är subjektiv. Många säger till mig, och det är ju alltid jag har sagt när jag har haft någon föreläsning på detta. Domare, de är bara liksom, de gör hur fan de vill och sånt. Nej! Jag har förtroende för domarkåren. Jag brukar säga, jag har sagt när jag har haft föreläsningar för domstolar och sånt, att när jag blir diktator, då ska ni få en enda jävla paragraf. Och det är dum rättvist. Och då skiter domarna på sig. Men det är ju förtroende. Jag visar ju att jag tror på er. Och jag vet att även om ni slappar och allt möjligt sånt då, va, så har ni en social kontext ni har att förhålla er till. Ni kan inte när någon har parkerat fel utanför er jävla dörr. 2 år i rad har fanskapet parkerat fel utanför er jävla dörr. Och ni sitter som domare, så kommer fanskapet framför er. Och ni hatar ända ner i tårna den här jäveln och tänker bara döden, döden, döden. Så kommer ni ändå inte döma till döden för en felparkering. För ni kan inte det. Vi kan inte göra vad som helst. Så det är alltså inom ramen för en viss kontext, va. Men sen, så där ska vi förhålla oss objektiva. Och jag tror att vi kan göra det, men vi måste vara medvetna om. Och nu måste jag säga en sak till här, alltså bara. Det som, jag hör ofta det här argumentet och sånt då. Okej. Vad bra vi är i Sverige. Vi som svarar, vad är vi, 9-10 miljoner människor här. 9-10 miljoner av världens befolkning har det här rättssystemet. 95% av världens rättssystem präglas av det anglosaxiska rättssystemet. Om du läser en svensk dom så står det så här. Tingsrätten har funnit. För det första, bestämmer inte tingsrätter, det är bara en social konstruktion. Det är bara en social konstruktion. Och för andra, finner inte ni ett enda jävla piss? Det är ingen orienteringstävling när det rätta svaret hänger där ute. Men ni har valt att bli domare. Och då har ni ett ok att bära och ni kan inte säga det enda sanna svaret. Inte fan vet jag. Utan ni måste döma någonstans. Läser du en anglosaxisk dom så står det inte the court has found. Då står det according to my view. Läs utlämningsbeslutet om Assange. Där ensamdomaren sitter och skriver. Och sånt då. Och vi får följa med på hans resa fram och tillbaka. Och han är tydlig. Han tar upp varenda jävla argument. Han avfärdar en del. En del positionerar sig negativt och så vidare. Men vi är med på hela hans intellektuella resa. Och han visar strupen. Och får respekt på det. Läser du en svensk högsta domstolsdom idag, till och med högsta domstolsdom, så kan ju till och med professorer i juridik och inte bara Dennis Törnborg sätta sig och undra, hur i helvete kom de fram till det? Vi läser fram och tillbaka, upp och ner, och vi förstår inte vad fan varför de har kommit till det här jävla slutet. Mm. Då, och det där är jävligt farligt, menar jag alltså, va?
Något som har varit föremål för väldigt mycket ryktesspridning och en hel del intressanta diskussioner, åtminstone i Göteborg, är...
Bryt först nu.
Det här var allt för första avsnittet med JP möter Dennis Töllborg. Fortsättning följer nästa avsnitt.